på saxofon Daniel Nyström, på slagverk Johan Englund. Och så dirigerade Susanna Lindmark, som är nyinvald i Kungliga Musikaliska Akademin då, som en av 15 stycken, sin egen kör Arctic Light i sitt eget stycke dessutom, som heter Saga Sing. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Nu är klockan 9.
Här Kulturnytt med mig, Mina Benajsson. Vi börjar att berätta att flera klänningar och föremål som visats på en utställning på Millesgården i Stockholm stulits. Plaggen ingick i utställningen Extas, den svenska divan av Robert Fuchs, och stals under en transport i Stockholm i onsdags enligt Millesgården. Bland klänningarna och scenkläderna finns bland annat Malena Ernmans svarta klänning från Melodifestivalen 2009. I den här klänningen så vann hon med låten här La Voix, som vi hörde här, med svarta fjädrar på axlarna och ned till. Mer bland de stulna plaggen finns också en broderad sidenklänning signerad Camilla Tholin, som tillhör och burits av Lisa Nilsson. Händelsen inträffade i samband med att föremålen skulle återlämnas till sina respektive långivare och har polisanmälts den här händelsen alltså. VD och museichef på Millesgården Museum, Sara Källström, säger i ett pressmeddelande att man ser mycket allvarligt på det här inträffade. Vi fortsätter vidare och vi ska till Bangladesh. Där menar många journalister att pressfriheten inte förbättrats efter att den förra premiärministern tvingats bort. Journalister de fortsätter att jagas och flera hundra anklagas nu för brott, inklusive mord.
You can file cases against them, you can arrest them, you can keep them in jail without any trial, without any concrete charge, without any investigation.
De anklagas för brott, grips och sätts i förvar utan rättegång eller åtalspunkter, säger journalisten M. Abdul Kalam Assad, som arbetar med pressfrihetsfrågor. Han säger att många i Bangladesh har varit arga på hur journalister agerade under den förra regimen, hur de öppet stöttade Sheikh Hasina och hur en del till och med uppmuntrade henne till att gå hårt åt den studentrörelse som till slut tvingade fram ett regimskifte.
More than 200 journalists have been implicated in murder case and some other criminal offenses which are vague.
Fler än 200 journalister anklagas nu för mord och andra brottsanklagelser som är vagt formulerade, säger M. Abdul Kalam Assad. Brotten ska ha begåtts i samband med att ett stort antal personer dödades av polis och paramilitära styrkor under förra sommarens protester. M. Abdul Kalam Assad menar att man absolut kan ha åsikter kring journalisternas rapportering, men att anklaga dem för mord på grund av samma rapportering är att gå för långt. Bangladesh styrs nu av en övergångsregering som leds av Nobelpristagaren Mohammed Yunus. Han lovade att förbättra pressfriheten när han tillträdde, men M. Abdul Kalam Assad menar att så inte blivit fallet. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex så har Bangladesh position förbättrats med flera placeringar mellan 2024 och i år, men ligger ändå på 149 plats av 180 undersökta länder. Pressfrihetsorganisationen lyfte i februari fram att våldsamma fysiska attacker på journalister ökat. Det är också vanligt med hot och krav på ändringar i publicerat material. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Igår kom beskedet att författaren och journalisten Katarina Massetti är död. Och vår kritiker Vivica Blad minns en produktiv och mångsysslande författare.
Såg när ni kom igår? Var hittade den någonstans?
På kyrkogården.
Den blev en dundersuccé, Katarina Massettis roman Grabben i graven bredvid, som också filmatiserades av regissören Kjell Sundvall. Katarina Massetti började som lärare, blev journalist på bland annat Sveriges Radio och arbetade först med program som Freja och Radio Ellen. Men i slutet av 1980-talet tog hennes karriär som författare fart. Hon var produktiv och skrev mängder av barn- och ungdomsböcker. Serien om kusinerna Karlsson och Det är slut mellan Gud och mig som fick en Augustpris-nominering. Hon översattes till över 30 språk. Allvar och humor var lika viktiga i allt hon skrev. Och det fanns ett driv i språket. I programmet Spotlight intervjuade Kerstin Berggren henne om hur det gick till när hon skrev.
Först så är jag väldigt lat och väldigt lat. Och sen skriver jag som en galning strax före deadline.
Katarina Mazzetti tävlade och vann i På spåret tillsammans med höjdhopparen Stefan Holm. Mindre känt var hennes kulturentreprenörskap. Hon spelade dragspel och ordnade musik och poesiträffar.
Du vet, det som inom jordbruket, växelbruk är bäst. Det utarmar inte jorden, det är ständigt nymyllad.
Och det var Vivica Blad som mindes Katarina Mazzetti och författaren blev 81 år gammal. Igår kom också beskedet om att skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten avlidit. Karlsten medverkade i en lång rad teaterföreställningar, filmer och tv-produktioner såsom Saltön, och som sångare har hon hyllats för sina tolkningar av Edith Piaf. Birgit Karlsten blev 75 år gammal. Och det här avslutar morgonens kulturnytt med mig, Mina Benajsa.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Now is the month of May, when marriages are playing, fa-la-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Now is the month of May, when marriages are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Each with his body bears upon the greeny grass, fa-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la, fa-la-la. Each with his body bears upon the greeny grass, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. The spring dead on in plans of love in the sand.
Majesten, nu blomstrar det och nu faller laas det överallt och trallas. Det är sådana tider i början av juni. Now is the month of Maying av Thomas Morley med gruppen Ammarkord. Här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Elina Rapp. Och vi har ju precis då fått höra i Kulturnytt att skådespelaren och sångerskan Birgit Karlsten inte längre är i livet. Hon som också, vi hörde i Kulturnytt, hyllades för sina tolkningar av bland annat Edith Piaf. Men hon har gjort en väldigt egen speciell version av Visa vid midsommartid. Och den kan jag inte låta bli och låta er få höra. Här är Birgit Karlsten. Varsågoda.
Du lindar av Volvo en midsommarkrans och hänger den av ditt hår. Du skrattar åt mångos benvita glans som högt över tallen står. I natt ska du dansa vid svart ramaskär, i långdans, i språngdans på glödande järn. per Olstina kullina gå. Betager du månen från blåbergets kam att ge dig en glorias skyn, och ynglet som avlas i julenes slam blir fåglar på flygande ben. Nu far du till Moslunda, Moslunda, där Ulstina kommer, guldfina bun. I natt ska du somna vid svarta ramadam, där natten om Vasan är led.
Visar vi midsommartid. Håkan Norlén till Rune Lindströms text. Och Birgit Karlsten, egen tolkning. Visar vi midsommartid. Lars Holm spelade dragspel till. Klarinetten är Angela Mulsburys instrument. Här spelade hon i ett andante av Alice Mary Smith tillsammans med London Mozart Players. Howard Shelley dirigerade. Det var bra att det var London Mozart Players, för Mozart har vi gått om under den här sista timmen, avslutande timmen i Klassisk morgon idag. Tre damer kommer och hälsar på från Mozarts verk. Och dessutom ska vi fokusera lite på en försvunnen menuett i Eine kleine Nacht musik. Men vi tar vägen mot Mozart via musik skriven sådär en 30 år innan han föddes. Marais Marais, komponerat 1725 ur en Viola da Gamba svit som då Justin Taylor och Salome Gasselin bjöd oss på. Nu när solen kan värma ordentligt på grusvägar och stenar, då kan ormarna komma fram eller akta sig. Annars kan det gå illa som för Tamino. Samtidigt så hade han ju tur där i början på operan Trollflöjten när tre intressanta damer kommer och räddar honom.
Sei in sein, so will.
Mycket som är tre i operan Trollflöjten av Wolfgang Amadeus Mozart. Tre gossar senare, men här är tre damer i början av operan. René Jacobs dirigerade i för sig, men damerna var Inga Kallna, Anna Grevelius och Isabel Droé. Trollflöjten med Akademin för tidig musik i Berlin. Vald av Ingrid Kyllerstedt Norberg i Stockholm som har en folkoperanuppsättning av Trollflöjten i färskt minne. Helt magiskt bra var den föreställningen, hälsar Ingrid i kort recension till oss här. Med hög musikalisk kvalitet och mycket humor. Vi fortsätter Mozartskt.
Thank you.
Svenska Kammarorkestern och Petter Sundqvist i inledningen i Serenad, eller Eine kleine Nacht, musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det här är inledningen då, första satsen. Det finns fyra satser, det vet alla Mozart-älskare. Allegro, romans, en menuett och ett rondo. Men var tog den andra menuetten vägen? Det finns fyra satser, men från början så fanns det inte bara en menuettsats utan två i Eine kleine Nachtmusik. En är försvunnen. Vissa Mozart-kännare påstår att den där menuetten finns i något annat verk, någon pianosonat eller så. Men jag vill så gärna leva i tron att någon plötsligt hittar den. Det händer ju faktiskt sådana saker fortfarande. Att forskare, bibliotekarier eller antikhandlare så där, plötsligt hittar nya verk av älskade tonsättare. Och det här skulle ju vara en riktig, riktig sensation om menuetten ur Eine kleine Nachtmusik kom fram. För här pratar vi ju om något av det mest älskade som överhuvudtaget finns i den klassiska musikens värld. Här är några andra fakta om Eine kleine Nachtmusik. Man vet att musiken framfördes 1827. Det är 40 år det, efter det att den skrevs. Man vet inte varför Mozart skrev just den här serenaden 1787, men förmodligen som kvällsunderhållningsmusik till någon av Wiens parker. Serenader var nämligen sån musik. Man vet också att Mozarts fru Constanze, hon sålde partituret 1799 för att få lite kontanter. Alltså efter det att maken hade dött. Eine kleine Nachtmusik. Ingen vet hur det framfördes i Mozarts samtid, men så otroligt ikoniskt verk nu. Framförs ständigt ju. Men vart tog den femte satsen vägen? Menuetten, ingen som vet. Den väntar musikhistorikern och Mozart-älskarna ännu på. Undrar hur den skulle förändra Eine kleine Nachtmusik om man hittade den.
Thank you.
Svenska Kammarorkestern med Petter Sundqvist har spelat färdigt ur Eine kleine Nacht, musik av Mozart här, så kan jag också berätta att Sonja Olsson Jaråker har spelat det här när hon hade börjat spela fiol i kommunala musikskolan. Jag ska tacka då för att du hör av dig, Sonja, har koll på Eine kleine, eller ska jag tacka fiolläraren kanske vid namn Ragnar Gentzel. Och också önskare av Eine kleine Nacht musik, Kerstin, som också spelat det här själv i Danderyd i en liten skolorkester när hon var 15 år. Så otroligt många som får vara med och spela Eine kleine Nacht musik, älskad Mozart verkligen. Vi stannar i den tiden, i Mozarts samtid och i Josef Haydns cellokonsert samtid. Andreas Brantelid är solist här. cellisten Andreas Brantelid tillsammans med Concerto Copenhagen som leds av Lars Ulrik Mortensen. Cellokonsert, det är dur andra satsen av Josef Haydn. Han med en symfoni som heter Pukslaget. Finns en annan sån symfoni av Anders Nilsson. Varsågoda. Ja, jag döpte ju den här symfonin till Pukslaget, för den började så, i stil med Josef Haydn. Men det här var svensk symfoni nummer 4 av Anders Nilsson. Och vi hörde Västerås symfonietta som leddes av Eva Ollikainen. Vi kommer att avsluta här med Robert Schumanns pianokvintett, men som vanligt så blir det ju en härlig, förhoppas jag, fortsättning i klassisk förmiddag. Idag med dig, Emma Johansson.
Ja, men det får vi hoppas på. Vi ska börja lite så dramatiskt också med en fanfar som jag tycker känns sluta som mitt i en mening. Jag tänker att de som lyssnar får väl avgöra om de håller med mig om det. Och sen senare i programmet så ska det bli lite filmmusik. En finsk filmklassiker från 1937.
Okej, okay. Ja, vad kan det vara för någonting? Ja, det låter som en god förmiddag.
Ja, men det kommer det bli.
Ja, och så fastnade jag i det där att jag måste ju stanna här och lyssna på hur du börjar där mitt i en mening.
Ja, eller slutar. Ja.
Programmet börjar och låten slutar. Exakt. Mitt i en mening. Emma Johansson med klassisk förmiddag strax. Elina Rapp har producerat morgonen och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Här är som sagt Robert Schumanns pianokvintett med utökad samling musiker i Wanderer Trion. Så får du vandra in i tisdagen. Må så gott!
Thank you. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Här är Ekot. Fyra män i 20-årsåldern åtalas nu efter mordet på rapartisten C. Gambino som sköts ihjäl i Göteborg förra sommaren. Två av dem åtalas misstänkta för själva mordet. De andra två är misstänkta för bland annat medhjälp till mord respektive grovt skyddande av brottsling. En person med starka kopplingar till Ryssland har arbetat med känsliga uppgifter på Sundsvalls kommuns IT-avdelning under mer än ett år. Han tvingades sluta efter att inte ha klarat kommunens säkerhetsprövning. Men den här prövningen gjordes först nästan ett år efter att han anställdes. Patrik Oksanen är expert på säkerhetspolitik med fokus på Ryssland.
Det är ju slående att kommunen inte gör säkerhetsprövning på en tjänst som borde säkerhetsprövas innan personen tillträder.
Mannen med kopplingarna till Ryssland anställdes som drifttekniker på Sundsvalls kommuns IT-avdelning i augusti 2022, men då utan att han säkerhetsprövades. Först omkring ett år senare gjordes prövningen, som då gav resultatet att mannen omedelbart blev avstängd från sin arbetsplats och anställningen upphörde.
Det är ju ett tydligt tecken på att Sundsvalls kommun inte hade ordning på sitt säkerhetsskyddsarbete.
IT-teknikern som blev av med sitt jobb har besökt Ryssland och skrivit på sociala medier som kan tolkas som ett stöd till Putins syn på kriget i Ukraina. Alexandra Hellström, säkerhetsskyddschef på Sundsvalls kommun, menar att rutinerna fungerar idag, men medger att en säkerhetsprövning borde ha gjorts innan den här mannen anställdes. Vilket kan innebära att Sundsvalls kommun brutit mot säkerhetsskyddslagen, menar Patrik Oksanen.
Det är väl ganska uppenbart att Sundsvalls kommun i det här fallet inte följde säkerhetsskyddslagen.
Och IT-teknikern själv säger till P4 Västernorrland att han inte fått någon förklaring till varför han fick sluta, men att det antyds att det har med hans Rysslands kopplingar att göra. Han säger också att han inte stöder Ryssland i kriget. Han är inte misstänkt för något brott. Reporter här var Christer Sunesson.